Hallå kära hockeyvänner. Måndag, en dag egentligen fylld med ångest vanligtvis, men Sanne och Svensson är lurarna. Oavsett om du är hemma eller på väg till jobbet, eller kanske till och med på jobbet och smyget undan för att lyssna på oss. Vi är tillbaka som alltid med avsnittsnummer 46.
Och 46, då tänker jag på Kristianstad-ikonen Peter Roth. Gjorde över 500 matcher i moderklubben, så han måste ju givetvis påtalas här. Sen har vi Janne Jallasvara, back i både Rögle och Timrå. En annan, ja inte doldis, det kan jag inte påstå, utan Axel Svensson, Faluns J20-spelare, spelar med nummer 46. Och en annan riktig framträdande spelare var ju Viktor En när han spelade i Tierp. Han spelar numera i Strömsbro. Och en annan välkänd 46a som jag kommer på här är ju Pontus Åberg, spelar med 46 i Färjestad och Djurgården här i Sverige.
En annan 46 är ju Mats Trygg, den norska backen. Norska forwarden Mattis Olimb, Oskar Johansson, ja för jag som var i Timrå, en supertalang då, född 88. Man pratade tidigt om Oskar Johansson, tvingades sluta i förtid på grund av hjärnskakningar. Och 46an i Frölunda och HV71, Kristoffer Persson, som blev viral.
Persson,
vad? Sluta slå på vår målvakt.
Persson, för i helvete.
Men det är bara att provocera.
Du, ingår inte det i spel att provocera varandra? Det är ingen utvisning, det är ingenting. Har inte du provocerat att spela någon gång?
Men då måste jag slå honom.
Du kan inte få slå någon bara för det. Du får väl åka dit och vara arg på, men inte slåss. Har jag fel? Persson!
Samtidigt som vi spelar in den här podden har ju juniorkronorna samlats i Sundsvall i en liten bubbla. Och den ena spelaren efter den andra höll jag på att säga, men så är det inte riktigt. Men två betydelsefulla spelare har tvingats tacka nej. William Eklund, Djurgårdsstjärnan får vi ändå kalla honom. Och Carl Henriksson, supertalangen eller stortalangen. Man slänger sig kanske, vilka är supertalangen eller stortalangen? Man kanske inte ska säga supertalang om honom, men
ja, men kan man inte göra det? Kan man inte göra det när det handlar om två spelare som förväntas gå i alla fall i toppkedjorna i ett JVM-lag som ändå vi förväntar oss ska vara i en semifinal? Då kan man väl ändå kalla det för supertalanger.
Ja, det kan man göra. Men två enormt betydelsefulla spelare, och jag har varit inne på inför turneringen att den svagaste lagdelen är centersidan. Här har man då center nummer 1 och center nummer 2 som inte spelar JVM. Och det kan man vara orolig att det kan droppa av fler spelare.
Ja, alltså man innan turneringen ens hinner börja, och det är ju ingenting man ser fram emot den här JVM-turneringen normalt sett för det här trycket som är, speciellt när det är borta i Nordamerika och så vidare. Men den här säsongen har det känts som att ja, det får väl bli vad det blir. Man kommer väl sitta där klistrad, men jag har ju känt det nu när både William Eklund och Carl Henriksson har droppat av, så har ju min temperatur sänkts avsevärt vad gäller den här turneringen redan innan de ens har hunnit samlas.
Men, säger man, men när det väl börjar då sitter man ju där ändå. Det är ju alltid så här att
ja,
man
men,
säger innan.
Ja, men det är det jag säger också. Det är klart jag kommer sitta där, men jag kommer ju... Jag tror jag kommer vara ändå ganska likgiltig, men sen, det är klart att blir det en tight kvartsfinal eller något sånt, så kommer man ju sitta där och hålla på och heja i sadden eller någonting.
Men vad tycker du då? Ska man ställa in hela turneringen? Jag var ju ganska hård mot Karjala Cup, som är ju inte alls av samma dignitet som JVM, men jag tyckte inte att den skulle spelas. Vad tycker du om JVM då? Ska det överhuvudtaget resas kors och tvärs över hela världen och spela turneringen?
Jag tycker att turneringen ska spelas, men jag känner mig ganska less på att man håller så stenhårt vid de här direktiven. Jag menar, William Eklund, han testades positivt eller negativt en dag för sent, och nu är han stängd för hela turneringen. Jag menar, vad är vi bort? 20 dagar från att turneringen ska sätta igång och man isolerar honom. Även om han skulle visa negativa test här flera gånger om under bubblan i Sundsvall, så är han alltså utesluten ur turneringen. Jag tycker det är jäkligt stelt av turneringsledningen. Jag förstår varför de gör det, men jag känner bara, amen, lägg ner liksom.
Men är det inte rätt sjukt? Imorgon då, tisdag, så spelar Djurgården mot Brynäs. Då kommer med största sannolikhet William spela. Det är alltså, det är en dryg, eller det är exakt en vecka sedan han testades positivt med corona. Så han är ju tillbaka i rullarna. Han kommer alltså spela match med Djurgården, men han får inte åka med till och på träningsläger i Sundsvall. Det är egentligen, det finns ju, det är helt galet egentligen.
Ja, ja men precis, det är det jag menar, att man är lite väl stela på det här, tycker jag, att man, jag fattar ju verkligen varför man gör det. Man vill ju inte under några som helst förutsättningar ha in någonting i den här bubblan i Kanada. Men om han testas negativt flera gånger om i Sundsvall, då måste man väl ändå kunna se det, vad som verkligen sker i verkligheten också.
Ja, nej, och nu är det så otroligt lätt att sitta och peka finger. Lite att förbundet skulle ha varit tydligare. Kanske också att internationella ishockeyförbundet kunde ha varit tydligare tidigare. Det finns ju också en provins där, Alberta, som... Alberta, skönt att säga det faktiskt, det var länge sedan. Eller hur? Känn lite på den, Alberta, det är lite skönt.
Ja, men det ligger skönt där faktiskt, ja. Jag håller med.
Nej, men det är Edmonton då, att det har kommit, just den provinsen har varit lite otydlig med vad som gäller. Så att, och det har vi lärt oss nu, hur mycket finger vi har suttit och pekat här, att varför gjorde man inte si, varför gjorde man inte så redan för en månad sedan, varför tänkte man inte så i våras. Så att det finns... Det är liksom ingen som ska lägga skuld på det här, men jag tycker det är jäkligt olyckligt när den bästa junioren som har varit bäst i år, William Eklund, han får inte spela JV, han får inte spela mot sina bästa, fast att han nu är helt frisk och återställd från den här coviden.
Ja, men vet du vad jag lade märke till när han gjorde Seymour-intervjun här om dagen? Jag lade märke till att det fanns ju ingenting i William Eklund där han tyckte synd om sig själv överhuvudtaget. Han var ju väldigt... Ja, men jag är stolt och nu får jag spela med Djurgården. Liksom det verkar inte störa honom något nämnvärt, utan han verkar inte allt för nedslagen av det. Även om nu är det inte hans årgång som ska spela, så han har ju förmodligen chansen nästa säsong, förutsatt att han inte tillhör en NHL-klubb som kommer diktera villkoren för honom.
Det är ganska coolt med William Eklund. När han var 10 eller 11 år så ska han tydligen ha skrivit en bucket list, saker som han skulle göra. På den stod det att han skulle komma med i junior-VM ett år tidigare och gå i första rundan. Han kom ju med i JVM-truppen ett år tidigare. Det kan vi ju konstatera, även om han inte får spela. Och han kommer med största sannolikhet gå i första rundan, även om han inte spelar JVM. Så det är ganska coolt.
Har du mer saker på den bucketlisten eller?
Nej, men vad hade du för bucketlist när du var 10 bass liksom? Jag ska hota Peter Hammarström innan jag är 22.
Nej, det var väl kanske att jag skulle åka med på någon båtarresa med Malmö FF och vara med de coola grabbarna eller någonting.
Okej, okay. alla hade vi olika, och du ser vad det har tagit oss i livet också. Du nu är mera stjärnpoddare, och William Eklund är en blivande, vi får väl ändå säga, NHL-spelare, det tror vi, kan vi nog skriva under på. Men oavsett JVM, ska Sverige ta sig någonstans så måste målvakterna spela på topp. Och det finns ju alla förutsättningar. Hugo Alnefelt har varit grym i HV71 och Jesper Wallstedt, som jag är grymt imponerad av.
Men om du får klä dig i Thomas Monténs kläder, vem ska spela av dem?
Nej, alltså den är ju helt omöjlig att svara på. Men jag kan säga så här, jag tycker man ska gå med en. Man ska välja en, och då ska man välja den som är hetast. Man kan inte välja Alnefelt eller Wallstedt. Alltså jag kan inte göra det. Man måste se på träningarna, på de här matcherna inför turneringen, för att se vem är hetast här och nu. Och så går man stenhårt på den. Jag såg Wallstedt uppe i Skellefteå i tisdags, höll sin första nolla. Grym, alltså så jäkla trygg. Duktig i spelet med puck. Jag har sett Alnefelt veckan dessförinnan, hur bra som helst prestationer. Så att, det är hugget och stucket. Vem hade du ställt?
Om det är ett 50-50-läge och de anser att de är lika bra, så att säga, så hade jag ju ställt Alnefelt, för att han har erfarenhet sen tidigare. Han har varit med och vunnit någonting med ett svenskt juniorlandslag. Så då hade ju låtit det väga över. Och då får man lite investering kanske i Wallstedt inför nästa säsong, att få vara med och titta på lite, kanske stå någon match nu. Så att jag hade väl valt den, får man kalla, enkla vägen, och valt den äldre av dem då.
Men nu Wallstedt lämnar, han har ju stod ju samtliga tre matcher en gång i veckan för Luleå. Det är ju ändå rätt starkt för en så pass ung målvakt. Nu är det ju David Rautio som ska få stå matcherna under JVM. Men du såg Luleå i torsdags mot Malmö. Vad fick du för känsla kring dem?
Luleå som lag fick jag ju faktiskt en ganska, jag måste säga, negativ känsla faktiskt. Jag tyckte inte de imponerade. Jag vet att du fick ju en helt annan känsla när du såg dem 2 dagar tidigare. Ja. Jag tyckte Luleå var ängsliga. Det kändes som de tappade väldigt mycket när de gick upp till 3-0. Och sen var det ju Malmö som dikterade villkoren fullständigt. Det kanske blir att man blir lite bekväm, men jag tror inte Bulan uppskattar allt för mycket på det som utspelar sig på isen, för det, hade mycket väl kunnat vara så att man stod där med poängtapp sett till hur den matchen ser ut för Luleås del.
Ja, det var ju faktiskt när Händemark gjorde 2-3 där i slutet av andra perioden. Då fick man, oj, ska Luleå tappa det här? Sen tappade ju Händemark pucken på offensiv blå och vips så var det 4-2. Då kändes det som att okej, nu har jag bommat Luleå igen där. Men riktigt så blev det ändå inte där. Det vart ju tajt i slut.
Ja, men exakt. Alltså Luleå, jag har aldrig sett dem, eller aldrig ska jag inte säga. Men det var länge sedan i alla fall jag såg ett Luleå-lag som var så ängsliga som de var i den matchen. De verkar nästan lite rädda för att tappa poäng i den matchen som man bara skulle ta på de tre poängen så att säga. Malmö ligger ändå sist i serien.
Det var länge sedan jag såg ett lag, alltså Luleå så överlägset Skellefteå. Jag tror aldrig jag sett det faktiskt. Det fick mig nästan att få flashback till finalserien 2013 var det, va, när man slog Luleå i 4 raka matcher. Skellefteå då alltså. Skellefteå hade inte en chans i tisdags. Luleå var sådär Luleå bra så man bara kände att oj, spelar de på den här nivån då ska lagen vara bra för att slå dem. Och då var de påkopplade. Med all respekt för Malmö, de ligger där de ligger i tabellen. Men det är klart att Luleå kanske inte är fullt så påkopplade i hemma mot Malmö utan publik som man är borta mot Skellefteå när det är ändå liksom prestigen som står på spel.
Vad var det du imponerades av i den matchen då?
Farten, alltså sån jäkla fart hade de. Jag har ju tyckt att Luleå lite den här säsongen att det kanske varit lite stelt. Man har stått och vänta in för att komma gemensamt i fart. Man vände spelet snabbt, man tog initiativen. Man var rejäla och bra i egen zon. Noggranna i sin backcheck. Man hade överlägen 3-2, 2-1 flera gånger mot Skellefteå. Så att alla delar av spelet tyckte jag funkar. Tycker en sån som Jack Connelly, det ryktas ju förresten om att han ska förlänga kontraktet. Och Jack Connelly är kanske ingen spelare man generellt pratar jättemycket om. För att han är där. Han är gedigen och bra liksom. Men ingen nära som sticker ut. Men jag tror i Luleås system så är han perfekt. Ett bra komplement då med till exempel Emanuelsson där. Och jag gillar Luleå. Och Petter Emanuelsson i den matchen var riktigt vass. Riktigt, riktigt bra.
Ja, på tal om Connelly där så tyckte jag man läsa här någonstans i veckan, tror det var på Twitter någonstans, att Jack Connelly kan vara den nordamerikan som har spelat flest matcher i SHL. Det är väl bara någon av bröderna Abbott som skulle kunna konkurrera med honom nu. Det är ändå många säsonger som han har varit i Sverige nu. Det var väl först Färjestad, sen var han ner i Rögle, körde någonting i Hockeyallsvenskan också.
Han var i Leksand
innan. Han var i Leksand
en kort period med sin brorsa där i Leksand. Så fick inte vara kvar. Och det var då han hamnat ner i Rögle där och var väl med att plocka upp Rögle i SHL, va?
Ja, men verkligen. Han var jättebra i Rögle och sen så fortsatte han i Rögle. Men de trodde kanske inte riktigt på honom där. Det var väl under Eldebrink som han inte riktigt fick den chansen. Sen plockade Luleå upp honom. Så han har ju varit i Sverige väldigt många år nu.
Ja, nej, men han har ju gjort det bra. Och jag vet, jag spelade med han i Färjestad när han kom över. Och han trivdes direkt. Både han och hans fru. De älskade liksom mentaliteten att bo i Sverige. Så det är skönt när den typen av spelare kommer över och verkligen... Men älskar att få chansen att spela på så pass hög nivå som det ändå är i Sverige.
Men en som är i Luleå som verkar ha steppat upp lite, han har i alla fall målmässigt, Linus Claesson. Såg du hans mål mot Leksand?
Ja, riktigt bra tryck i grejerna. Det var riktigt, riktigt bra skott. Men Linus är ju han är ju den lilla kryddan som kommer kanske göra skillnad i ett slutspel. När Luleå kanske går lite trögt, då är han som kan vända på en match med en individuell aktion. Men jag har sagt det tidigare och säger igen, Luleå skulle kunna vinna grundserien även utan Linus. Men när det kommer just till slutspel, de här tajta matcherna, då tror jag att det kan vippa över till Luleås fördel med han i laget.
Man har ju tänkt kring Linus Claesson, ja, men honom har man kanske inte sett så mycket nu, men han har ändå landat in på 13 poäng på 18 matcher. Det gör ju att han landar någonstans mellan 38-40 poäng om min matte är med mig nu, och det är ju ändå toppkapacitet i den här ligan rent poängmässigt också.
Ja, och det ska man veta, i Luleå, det är ett maskineri, det är ingen som sticker ut poängmässigt. Ser man på säsongen i fjol, var det Erik Gustafsson som vann poängligan före Nils Lundqvist, två backar i toppen. Det är inte i många lag det händer, så att skulle Linus komma upp i 35-40 poäng så tycker jag det är jäkligt bra, måste jag säga.
Men om man tänker på Luleå då, nu när du har sett dem, nu när du har sett den högsta nivån. Vi har hyllat Rögle, vi har hyllat Frölundas högsta nivå. Vi har varit inne och snuddat lite vid Växjös högsta nivå. Befinner sig Luleå på den högsta nivån också?
Ja, absolut, det tycker jag. Alltså jag är jätteimponerad av det jag sett av Växjö. Jag menar, Viktor Fast höll tre raka nollor, eller Växjö då höll tre raka nollor innan man ställde Källgren mot Rögle igår. Det tyckte jag för sig var jäkligt tråkigt när han hade chans, han skulle hålla nollan 24 minuter va, för att slå Alexander Salaks rekord, Färjestadsmålvakten från 2012. Jag förstår att kanske i det stora hela bryr man sig inte om ett rekord, men är inte det där jävligt typiskt svenskt?
Ja, det vet jag inte om det är typiskt svenskt.
Nej, men hade det varit NHL, det hade ju liksom varit en halvtimme sin förprogram om Viktor Fass som har möjlighet att slå Patrick Roy's rekord från 84 i Montreal, och det hade liksom dokumentärer hade gjort så allting. Och så ställer
svänger man inte sig lite väl enkelt med det är typiskt svenskt?
Jo, men man kanske gör det, men jag kände det när han stod, och sen med all respekt, han är 38 bast, han kanske var helt slut efter lördagens match. Alltså, då, jag kritiserar ju inte Sammos liksom målvaktsvalet, men jag satt ju laddad inför den matchen och tänkte haha, nu kan det bli ett rekord, vilket ändå, det inte, rekord slås ju inte varje dag i SHL, och hålla nollan där i lite drygt tre matcher hade det blivit om han hade slagit rekordet, och det hade varit läckert.
Men blir det inget rekord om han går in och står nästa match då?
Nej, det blir det ju inte. Då har han hållit nollan i sina. Det är ju inte ett riktigt rekord.
Alltså, nej, men det är ju de matcherna som han har stått ju.
Jo, precis. Jo, absolut. Men då kan du ju byta ut han så fort du blir tekning i anfallszon eller i försvarszon. Så kan du liksom... Ja, men, han höll nollan hela tiden här liksom. Överdrivet sett. Så att, nej, då är rekordet sumpat. Han får börja på en ny kula istället.
Men man kan ju inte undgå att prata Växjö utan att faktiskt prata om det som hände förra tisdagen i Växjö när de slog tillbaka Frölunda med 8-0. Vad var det som hände?
Alltså den är helt galen den matchen. De har sån, alltså, sjuk effektivitet i andra perioden. Det är ju så här, det får de ju betalt lite. De har haft dålig effektivitet tidigare under säsongen, framförallt inledningsvis. Så det här fick man ju betalt par, tre, fyra gånger om mot Frölunda. Och hur mycket det än låter konstigt, så första perioden och stundtals i andra, så tycker jag inte att Frölunda är så jäkla dåliga. Frölunda har liksom chans till tag på något ben där de kan göra 1-1. Alltså det känns som att det är liksom, när målen rinner iväg, det är inte en 6-7 och definitivt inte en 8-0 match.
Men nu känner jag igen tendenserna, för var det inte exakt det här snacket vi pratade om när Frölunda mötte Brynäs borta? Då var man ändå med lite grann, man fick 1-1 i matchen. Och när det väl rann iväg, så rann det iväg ordentligt.
Men så jävla typiskt svenskt av dig att sitta och hacka på mig så här.
Ja, allting är typiskt svenskt.
Nej, men det kan man kanske säga lite. För att i fjol minns jag med Frölunda. Nej, men de förlorar lite. Nej, men det är Frölunda, det är ingen fara. Och så vips så var man nere på sjunde plats och hade gått in i då ett slutspel för att spela åttondelsfinal med ett ganska dåligt självförtroende, så man ska liksom inte förbise att Frölunda var inne i en svacka, var grymt starkt att vända och vinna mot ett bra Rögle i lördags. Då tog den, när Rögle hade 2-0, tänkte jag oj, ännu en torsk, det tungt i Göteborg.
Undrar om de blev tända på banderollerna som satt utanför Skandinavium under lördagen där.
Vad stod
som
det?
Jo, det stod ju så här: vi står bakom här och kommer aldrig försvinna. Framåt VF, dags att börja vinna. Undertecknat S84, det är då sektion 84. Det är väl de lite mer engagerade fansen i Göteborg. Det är ju, visst, det är ju jättefint att man gör det. Men jag svarar väl lite halvspyrigt när Göteborgspostens Johan Rylander la upp den tweeten där. Att fansen stöttar laget nu. Det är ju ändå lite lustigt att man gör det när Frölunda ligger etta i tabellen. De kan ju faktiskt inte vara mycket högre i en tabell. Sen får man ju naturligtvis se var de ligger jämfört med spelade matcher och så vidare. Snitttabell, de är väl kanske tredje, fjärde bäst sett i snittet. Men trots allt, man får ju konstatera att det är en ganska hög kravbild i Göteborg.
Ja, den har ju blåst upp, och jag menar, den här säsongen som man inledde den, så har ju de knappast gått ner de förväntningarna. Men det är ganska lustigt, Max Friberg, Mats, han känns inte som en Mats, va?
Nej, han har inte ett matsigt utseende, det tycker
Nej,
jag inte.
Ja, men Max, han känns som en Max. Ja, men Max Friberg i alla fall, han uttalade sig i media den gångna veckan och sa att men vi är lite dåligt självförtroende, vi måste ta initiativ och liksom alla de här sakerna. Då tänkte jag, oj, är det Brynäs som pratar? Förstår du? Liksom, det lät exakt som att det var en Brynäs röst som pratade efter alla förluster. Och då ligger liksom Frölunda var det etta eller tvåa i tabellen. Så att det är liksom, oavsett om du har förlorat två eller tre matcher eller Brynäs som har förlorat 10 av de senaste 11 matcherna, så är det ändå liksom, det är ju samma snack. Att så här, vi vågar inte, vi måste ha en initiativ, vi litar inte på varandra, vi kan inte göra varandras jobb och bla bla bla. Det är exakt som Brynäs pratar, som Frölunda pratar.
Ja, men de har ju gått på ett par nitar. Det börjar Leksand borta, Brynäs borta, Djurgården hemma, och så var det den här tuffa snällen mot Växjö borta. Så att det är ju ingen tvekan om att de har ju gått ganska tufft här nu. Jag vet inte om Roger har ägnat sig lite för mycket åt sina spelkuponger de sista veckorna, eller vad, ja, det handlar om.
Det var faktiskt intressant, för det var en på Twitter som gjorde oss uppmärksamma på det, att under presskonferensen med Cam Abbott i Växjö, så satt han inte och filade på något papper, utan han kliade sig i huvudet, och det kanske var att han funderade, oj, har Näslund lämnat in kupongen kanske?
Ja, det är frågan, men uppenbarligen så det gick ju bra när han gjorde, nu var det ju efter matchen när han gjorde det, men det var ju efter en vinst han gjorde, så nu förutsätter jag ändå att han fortsätter att inte sitta och fylla i kupongen efter matcherna.
Men där måste jag också, om vi bara blickar tillbaka lite till Växjö där, hylla Sam Hallenberg. Presskonferensen, han vunnit med 8-0 på hemmaplan mot Frölunda, som jag ändå får tänka är en ganska stor rival. Jag tror att man i Växjö retar sig lite på Frölunda, att de ska vara så duktiga, de ska träna så hårt och gärna göra gällande hur duktiga man är. Vilket är helt rätt med tanke på att man är jävligt bra. Men då tror jag det är extra skönt för ett sånt lag som Växjö liksom trycka till dem ordentligt. Och när man har tryckt till ordentligt, så trycker de till dem lite till. Men presskonferensen, men Sam var jätteödmjuk och sa att nej, men vi hade lite tur där i det och det läget. Det rann iväg, men så kan det vara ibland. Det är 3 poäng och jag är glad för det. Liksom väldigt respektfullt.
Men är inte det väldigt lätt att sitta och göra det om man har vunnit med 8-0? Då har man ju kommit förbi det stadiet. Då är det ju inte ens roligt att jävlas längre.
Det är väl alltid roligt att jävlas med Roger Rönnberg, är det inte det? Men han hade kunnat liksom, jag hade inte dömt honom för att ha sagt någonting, för det, liksom, det har varit mycket känslor mellan de där lagen, och det tror att det finns, framförallt tror jag mer från Växjös sida, här rivalitet gentemot Frölunda, så att jag förstår att han inte hade
sagt. Jag tycker har man vunnit med 8-0, då har man någonstans ändå passerat en gräns. Har de vunnit med 4-3 och fått det sista avgörande målet med 30 sekunder kvar, ja då kan man kanske skicka iväg någon lite surlig pik, eller om det har varit någonting typ mot Bulan eller liknande, men 8-0, ja då säger ju siffrorna allt egentligen.
Ja, men om vi flyttar från Växjö-Frölunda, så Brynäs, vänder det för Brynäs? Jag är inne på känslan här att nu jag skönjer en vändning för Brynäs. Vad tror du om det?
Ja, är det inte lite den tendensen som är varje gång du har sett Brynäs?
Nej, det tror jag fan. Jo, en gång. Eller, då var det inte vändning, då var jag bara imponerad av Brynäs. Jag var uppe mot Luleå där i oktober. Tyckte de spelade väldigt bra. Men det jag fick känslan när jag gjorde matchen mot Skellefteå i lördags. Man ligger alltså under med 4-2. Och sättet som man får 4-2 emot sig. Alla Brynäs-anhängare kan stänga av podden här ungefär 20 sekunder. För jag ska berätta vad som hände. Och sen kan jag återkomma när jag ska se det positiva. Man har 5 minuter powerplay. Man skjuter 2 skott i det powerplayet och samtidigt gör Jesper Fredén 4-2. Alltså det är ju sån redo ner. Alltså han gör 4-2 i boxplay när de egentligen ska göra 3-3. Då kände jag bara att det här laget, de kommer, precis som de gjort Leksand, de kommer packa ihop, ge upp, de kommer inte göra någonting. Och så går man in och gör 4-3. Man går in och gör 4-4. Och Skellefteå gör 5-4. Och man gör 5-5. Jag träffade Peter Andersson efter matchen. Nere Lasse Granqvist skulle göra en intervju med honom, och jag kom på mig själv att jag skulle säga grattis Peter, och så ja, men de vann ju inte, nej. Men jag fick ändå känslan, inte från Peter, men min känsla var att Brynäs faktiskt hade vunnit något i den matchen.
Ja, men visst är det så, har man legat under, och de brände ju 2 vidöppna mål också precis tätt in på, och Skellefteå gjorde både, var det 2-2 och 3-2. Visst var det så?
Ja, jag tror precis det, Oskar Kvist, om det var typ precis innan eller efter, det var någonting. Men det var i alla fall vidöppna mål.
Ja, nej, men jag håller ju med dig om att moral är starkt, men Brynäs är ju samtidigt ett läge där man behöver stapla segrar på hög. Att bara få med sig en poäng här och var kommer inte lyfta dem någonstans i tabellen.
Nej, men nu har man ändå så här, okej, vi var nere i skiten, vi var 4-2, vi hade ett val i den matchen, packa ihop. eller inse att det blir inte värre än så här, nu går vi ut och kör. Och någonstans landar man i det som spelare till slut, att nej, men nu får det fan vara nog, nu, det, vi kan inte bli sämre än så här, nu går vi ut, ska vi förlora, då får vi fan förlora på vårat sätt, att liksom gå ut och kör. Och jag gillade ändå det jag såg av Brynäs. Man fick en rätt tuff skada där Oskar Nilsson klev upp på Johan Alsén. Han befarade hjärnskakning, men man, liksom, all ilska på något sätt kanaliserade man ut och fick energi av. Så ja, nu som sagt, nu har man lite hemmamatcher här, och det, som du säger, det kan ju vara bortblåst redan mot Djurgården i nästa match. Förlorar man den, så är ju då är den poängen man tog upp i Skellefteå, eller den känslan, den är bortblåst. Så att, nu måste man stapla vinster.
Är det inte så, kanske jag bara skjuter vilt här, men jag har en känsla av att Brynäs har åkt upp och krisvunnit i Skellefteå och gjort bra insatser just mot Skellefteå borta tidigare. Det har väl varit någon tränarsparkning, ja, och så vidare.
Tommy Sjödins första match var efter att Roger Melin fick sparken där efter 8 matcher, då åkte man upp till Skellefteå och vann på just på bortaplan. Så att du är inne på någonting där, definitivt. Men nu är det dags, och man har ju dragit någonstans i livlinorna nu. Man har bänkat då sin, kanske inte, ja, men som ska vara den ledande backen jämte Simon Bertilsson där, Jonathan Sigalet, inte bara mot Leksand, utan han får inte ens följa med på bussen upp till Skellefteå. Så då är ändå signalvärdet att, ja, man tar bort de kanske då potentiellt bästa spelarna, även om inte Sigalet har varit det.
Ja, jag smsade ju dig faktiskt i lördagskväll här efter lördagsmatcherna hade spelats, och sa att jag hade lite news vad gäller Jonathan Sigalet, och sen dröjde det väl bara några timmar till våra konkurrenter på Aftonbladet, Hans Abrahamsson, skicklig reporter, stenkoll på Brynäs, där han berättade att Sigalet är på väg bort. Och då hjälpte det ju inte så mycket att jag hade suttit och sagt samma sak i din sms-inkorg. Men vi har ju faktiskt lite info mer kring Sigalet och vad som är på väg att hända i framtiden. Kan du berätta vad jag smsade till dig?
Ja, det här är ju dina nyheter. Jag är lika glad varje gång de här smsen dimper in. Men du, rätt oväntat måste jag säga, att han sägs vara aktuell, eller i allra högsta grad aktuell, för en återkomst till Frölunda.
Jajamän. Det är ju så att Sigalet, han sitter ju lite på leken här nu. Han har ett av sina sista, kanske det sista kontraktet i karriären. När han signade där i Brynäs så valde han ju stort sett bara på pengarna han skulle casha ut i sista i karriären efter SM-guldet i Frölunda. Och han behöver egentligen, han kan ju bara sitta om han vill det i Brynäs nu. Men vi vet att det finns en dialog med Frölunda, och det som kommer hända nu är ju att egentligen att det kommer bli någon form av chicken race mellan Brynäs och Frölunda, där Frölunda egentligen bara kan sitta och vi kan ta en eller två månadslöner, men ni får ta resten. Någonting i den stilen, kanske Frölunda kan säga till Brynäs, och Sigalet kan ju andra sidan säga, ni kan erbjuda mig vad som helst, men jag antingen sitter jag av det eller så går jag till Frölunda med den förutsättningen. För jag menar, Sigalet har ju en väldigt bra relation med till exempel Roger Rönnberg i Frölunda, och säkert med Fredrik Sjöström och Lechtaler också i den övre klubbledningen.
Men då kan man ju kort och gott säga att Brynäs sitter på Svarte Petter, om man nu får kalla Jonathan Sigalet i det här fallet. De har ju liksom egentligen inget förhandlingsläge whatsoever, för att även, och så här ska man säga, även om HV71 då skulle ringa och säga vi tar över hans kontrakt, så kan ju fortsatt Jonathan Sigalet säga nej, jag vill inte flytta.
Nej, det är klart han kan säga så, för att det är ju så, han har ju ett avtal med Brynäs, så det är ju det han har skrivit på, så att det är ju han som sitter på leken nu.
Och då kan man en del säga, men Jonathan Sigalet, han är ju bäst före datum passerad. Ja, det är han nog, absolut. Jag tycker inte att han varit tillräckligt bra i Brynäs, och det är ju, även om jag tyckte det var lite överraskande att de bänkade honom, så jag köper det fullt ut. Men Frölunda, jag menar, de värvade David Prins från Timrå, och det var ju så här, det var ju nästan så att jag skrattade. Hade jag inte älskat defensiva backar, så hade jag liksom tokskrattat åt det. Men vad hände med David Prins? Spela sitt livshockey i Frölunda under en och en halv säsong. Jens Olsson, då var det ju många, bland annat min gamla kollega på VF, Johan Ekberg där, som tyckte att oj, vad är det här för värvning då? Alltså, men vad har man gjort med Jens Olsson? Han har ju spelat kanske sitt livshockey.
Nu gillar jag faktiskt att du trycker till Vimmerby-hataren här lite grann.
Ja, han är på Vimmerby hela tiden. Alltså, så fort Vimmerby fostrar spelare, så ska han vara där och säga att de har varit någon kort session någon annanstans när det är Vimmerby som har fostrat dem.
Ja, man blir bara less. Ja, vi pratar inte om det, jag blir på dåligt humör.
Men att man inte kan unna andra framgångar, det är för dåligt.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag målade ju upp Jonathan Sigalet som en potentiell trade bait, alltså en bytesaffär med Jonathan Blum i Färjestad. Nu ser det kanske inte ut att bli så. Men under söndagen så vart det officiellt att Färjestad och Wojtek Mosik går skilda vägar. Och det handlar väl helt enkelt om ett utköp. Där Färjestad köper utanför delar av kontraktet. Man dumpar ju trots allt en del pengar, men man får köpa ut honom. Och det, nu sitter många frågor har ju dykt upp, att Färjestad, ska de ersätta Mosik, ska man värva in en forward, och vad händer med en sån som Linus Johansson till exempel, som var i Färjestad kapten i fjol?
Nej, men precis, och nu försvinner Albert Johansson också på JVM, så man är ju lite kort på backsidan ganska så omgående här, så jag skulle väl inte utesluta att Färjestad kanske tittar på någon form av korttidslösning på backsidan här under JVM. För att jag menar, det räcker med kanske en skada eller en sjukdom här, så är man ju väldigt kort om folk. Det vore ju inte dumt att ta in Sigalet med tanke på det, men jag tror inte Färjestad ser det över tid att man behöver en så pass etablerad back, för att man ska ändå ha in Albert i svängarna igen så att säga. Så att jag tror att man tittar kanske i så fall mer, jag säger inte att man gör det, men jag tror man i så fall tittar mer på någon korttidslösning på backsidan.
Men Linus Johansson då, fjolårskapten, och inform honom?
Nej, men jag skrev här på lördagen att han försvinner vidare i KHL till Nizhnekamsk.
Säg hela dem, vad heter de i förnamn och efternamn?
Ja, jag hade ju nästan räknat med att du skulle fråga det. Så att jag, Nizhnekamsk heter de, det är ju staden i Ryssland. Men Neftekhimik Nizhnekamsk tror jag är rätt. Dennis Everberg sa Nizhnekamsk väldigt flytande när jag mötte honom i en korridor i Rödovre 2013 inför VM, när han pratade om sin tid i den klubben. Så att Dennis Everberg är nog den svenska spelaren jag vet kan uttala det namnet bäst.
Ja, vi får kolla med Dennis Everberg då. Om det är någon annan där ute som har ett bättre uttal, så får ni gärna skicka in det till @MrMadHawk på Twitter.
Ja, men då får man läsa in det som ett ljudmeddelande.
Ja, absolut. Men det är ju skatteregler. Linus kan ju inte, eller kan han ju, men kostnadsmässigt så hade han behövt betala rätt mycket skatt. Och i det här korta Rysslandsäventyret hade det inte blivit så ekonomiskt gynnsamt för honom. Men skulle det kunna finnas någon dörr som öppnas upp här framåt februari för en sån som Johansson att vända hem?
Ja, men jag tror ändå det, för att vad jag hör så är det ju ett tryout-kontrakt han har skrivit här i Nizhnekamsk. Så att skulle han inte få igenom det så att säga, så går det ytterligare en tid, och då kanske vi är i slutet av december, då kanske han bara behöver sitta av en månad till innan han kan åka in i Sverige igen. Men skulle det bli ett lyckat utfall på den tryouten, så skriver han ju med all säkerhet över hela säsongen, och då brukar de ryska klubbarna i alla fall hålla spelarna fram till den sista april för att de ska få ut någon lön.
Ja, nej, men så det är ju lite frågetecken kring honom. Det har varit jättemånga som har frågat just om värvningar till Färjestad när vi skickar ut frågorna. De är ju i regel riktade mot dig, Svensson. När det gäller värvningar så får du svara, och tacklingar så är det i regel jag som får svara. Men du, hur ska vi tackla det att Lillis ryktades tillbaka till HV71? Stefan Lillis Lund, det var Jönköpingsposten som gick ut stenhårt får man ändå säga i fredags och sa att Stefan Lillis Lund skulle komma tillbaka, och min känsla var: oj, vilket slag mot Niklas Ramen då på något sätt.
Ja, men precis. Jag såg också det, den artikeln där, och hajade till lite grann. Jag var på väg hem från Luleå då, men jag fick snabbt kontakt med Johan Hult. Och det ska man ju säga, det att ringer man upp en sportchef gällande en tränare, så nekar han ju 100 gånger av 100. Men
det är olika sätt man kan neka på. Man kan neka på.
Ja, men lite så. Alltså, man hör ju ändå någonstans på tonläge när de inte är speciellt intresserade av att snacka om det. Utan det var ju mer att Han skrattar till. Oj, ja, nu måste jag in och läsa på Jönköpingsposten. Det här var ju lite roligt typ. Alltså nästan, jag ska inte säga hånfullt, men han tyckte det var lite roligt ändå att jaha, men jag förstår varför det ryktet har kommit upp, för att Lillis var på plats och såg matchen på torsdagen, så att det förstår jag varför ryktet har kommit upp. Men tydligen så är det ju så att Lillis var på en genomresa och jag vet inte om han har någon polare eller liknande som han skulle träffa i Jönköping då på vägen.
Ja, och han var på väg upp till Stockholm och skulle hälsa på sin mamma. Jag ringde ju Lillis också. Jag har fått inte en jättebra relation, inte så, men han kunde bolla vissa saker med honom om jag haft frågor, dels tidigare om HV71 eller om det har varit något, jag har undrat om något speltekniskt eller sånt. Och då har jag liksom tänkt varje gång jag pratar med honom. Han är väldigt hockeykunnig. Jag har ju lyft fram den här senior advisor, alltså det som är fint för bollplank. Att han borde ju vara ett bollplank då till Niklas Rahm om man skulle behöva det. Det tror jag hade mått bra av att få bolla, få liksom växa in i rollen på något sätt och ha en trygg arm och luta sig i form av Lillis.
Det var ju faktiskt en lokal tidningskrönikör, Kent Jönsson på Sydsvenskan i Malmö, som lobbade även för att Lillis skulle agera ett bollplank till Jocke Fagervall i Malmöbåset. Efter förlusten mot Luleå så hade han rubriken på sin krönika: är det nu Sylvegård ska ringa Lillis? Tycker du att Sylvegård ska ringa Lillis?
Det tycker jag definitivt han ska göra. Alltså, jag menar, Lillis bor i Malmö. Vore dumt att inte ringa.
Nej, säg inte Malmö. Han bor faktiskt i de fina delarna. Han bor i Skanör.
Ah, okej. Okay. Det är Skanör Falsterbo, va?
Ja, men precis. Där nere på Näset.
Ja, det är klart han ska bo där ute. Det är fint där. Men jag tycker, självklart ska han ringa och fråga: har du lust att komma och kolla när vi tränar? Kan du sitta på läktaren med mig och kolla när vi tränar? Kan du komma och vara med på när vi surrar lite med tränarna? Kan du komma och kolla lite matcher? Bara för att få liksom en... ja, men en second opinion, får en känsla. Hur tycker du att leda teamet? Är Andreas Lilja en backtränare att satsa på? Jobbar han extra med de unga spelarna efter? Jobbar han med video? Hur ser du på det? Alltså bara liksom jobba brett med hela organisationen, ledarorganisationen, istället för att entlediga Fagervall, vilket jag såklart absolut inte tycker man ska göra. Det vidhåller jag fortfarande, även om man ligger dyng sist.
Ja, nej, men alltså visst, det låter väldigt fint när du säger det på det sättet, men det bygger någonstans på att alla involverade är väldigt prestigelösa, och nu sitter ju Hardelöv och bevakar träningarna från läktaren. Då sätter man sig lite på Hardelövs stol i det läget ju.
Ja, men alltså, vad pratar vi om? Gör man det för Malmös bästa eller för Lillis?
Nej, men det är ju lätt att säga Hardelövs. Så. Jag förstår absolut att man, men det är ju trots allt så att man har, när man plockat in Thomas Kolla som en extra resurs i båset, Hardelöv sitter redan på läktaren.
Ja, men det här handlar ju om en kortare tid. Det handlar inte om att Lillis ska gå in och ta över, utan det handlar om att få en... men vad tycker du om det här? Hur fungerar vårt ledarteam? Ungefär som att du har
skulle man få en sån sak att fungera, så är det ju jättebra. Och Lillis, ja, men jag menar, det är en väldigt erfaren, och han har ju hjärta för klubben och sådär också, så att det hade ju säkert varit jättebra.
Ja, men Malmö är ändå, de satsar lite på det, organisationer runt där. De har en jätteskicklig mental coach i form av Anders Svärd till exempel, som jobbar med spelarna.
Ja, Andy har ju hyllats väldigt mycket av spelare och ledare individuellt för vad han har gjort. Jag vet att Oskar Alsenfelt har jobbat ganska mycket med honom, men nu jobbar han ju med hela gruppen i Malmö, och där har det bevisligen inte blivit något speciellt lyckat resultat. Han tog över efter Susanne Pettersson, som numera är i Frölunda. Och resultatmässigt så har ju det sviktat rejält sedan Susanne lämnade. Så jag vet inte om Andy, nu är jag ute på väldigt djupt vatten här, men om han kanske ska jobba mer individuellt än att han ska jobba med hela grupper, så att säga. Men det är ju saker som jag inte riktigt begriper, så att vi tar det vidare därifrån.
Ja, vi släpper Malmö och blickar mot Malmös motståndare i lördags, Djurgården, som ändå... ja, man kom från en förlust, dessförinnan ganska stor sådan mot HV71, men utöver det så har ju Djurgården faktiskt... ja, men imponerat ändå, måste jag säga, med många spelare borta. Nu fick man visserligen tillbaka Tom Nils och Marcus Högström där mot Malmö, men annars har det varit ett glesbygge, lika gles som min... du ser den här viken här uppe på håret, va? Där såg glest,
ja,
Djurgårdens slutset,
ja,
ut.
Ja, det var ju påtagligt alltså.
Ja, jag vet. Ja. Ja, det, man får kamma över mer och mer här varje gång. Men ja, fortsätt.
Ja, nej, men jag ska ärligt säga att jag såg ett Djurgården där Mantas Amalis var för jäkla bra i mål alltså. Han räddar ju dem flera gånger om där i tredje perioden när Malmö radar upp powerplay. Men det som man slås av är att det går så jäkla sakta när de spelar powerplay, så att det blir knappt några förflyttningar på honom. Men han var ju den som gjorde klart bäst insats. Imponerad av en sån som Kalle Östman, hur han kliver upp nu i Josefssons frånvaro. Spelar, ja, men
han
jättebra.
Visst har han varit bra.
Ja, nej, alltså, men jag tycker alltså Kalle Östman, han har ju verkligen någonting. Jag har inte varit så imponerad av honom under tiden i Djurgården förra säsongen. Jag var jätteimponerad av honom i Västerås, hur bra han var där. Men nu, det jag såg här i lördags, tyckte jag Kalle Östman var jäkligt gedigen. Och nu gjorde han sitt första mål för säsongen också. Det var en bjudning där efter kommunikationsmiss mellan Oskar Altefelt och Patrik Hersley och Jesper Jensen Åbo, tror jag det var, som missade lite kommunikationen och han kunde raka in sitt första. Men utöver det så tycker jag att han stod för ett bra centerspel.
Ja, men det är intressant med Djurgården då. Jag måste ändå, jag tycker att, jag har inte följt med jättemycket i Djurgårdskretsar och så, men jag kan tänka mig att Djurgården, Robert Olsson har fått lite kritik genom åren så där. Men alltså, jag måste hylla honom. Jag tycker att han krämar ut bra mycket av det laget år efter år efter år. Jag tycker kanske inte riktigt att Robban Olsson får den kredden som han faktiskt förtjänar. För att han känns ju som en tydlig huvudtränare. Och liksom, om du skulle 10 000 kronor frågan och fråga vilka som är assisterande i Djurgården, så tror jag inte, bortsett från Djurgården, så tror jag inte många hade varit så här, ja, men det är Bemström och Håkansson, utan det är ju väldigt mycket Robban Olsson, känner jag där.
Ja, men så är det ju. Men där får man ju säga att Robban, du var inne och hyllade Sam efter att han var väldigt ödmjuk efter 8-0-segern mot Frölunda. Där var ju Robert Olsson verkligen ödmjuk efter att de hade vunnit matchen mot Malmö och hade lite tur. Det var en bjudning till 0-1-målet. Det var en studs på en hjälm och in till 2-1-målet. Och han underströk ju att Djurgården kom väl undan lite grann med blotta förskräckelsen i den matchen. Så där kan vi ju verkligen tala om ödmjuk tränare efter den matchen. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann Modo Hockey. Jag vet inte, har vi hackat så mycket på dem under säsongen? Vi har väl inte varit så alltför imponerade, men jag tycker ändå att det finns tendenser här nu hos Modo sen Per Styf tog över som huvudansvarig, på att man verkligen är på rätt väg. Delar du också den känslan?
Ja, verkligen. Och man är på rätt väg efter man har tagit backa tillbaka till den vägen man var inne på i fjol med Björn Hellqvist. Så jag tycker definitivt att man är på rätt väg. Mer fart i spelet. Mer spelare som är kreativa eftersom de har många åkstarka spelare. Jag tycker också spelet bakifrån med puck är milsvis bättre, vilket gör att man får mer balans och bra i spel. Jag tycker det var en bra hockeyallsvensk match mot Södertälje i onsdag som jag satt fastklistrad kring.
Ja, och jag såg dem förvisso förlorade mot Västerås här, men jag ser det lite grann som ett hack i maskineriet. Jag ser Modo som ett lag som är på väg med raska steg faktiskt mot topp 6, kanske till och med topp 4 innan vi summerar det här. Jag tycker ändå de har ett så pass bra. Det kanske kan handla lite grann, hur blir det med Heponiemi, hur blir det med, håll i det nu, Martin Kaut. Det flyger inte riktigt på skånskan.
Nej,
men Martin Kaut kommer med stor sannolikhet att vara på Colorado med 15-16 gubbar, tror jag. Så att jag tror att han kommer försvinna. Med Heponiemi finns det nog en ganska bra chans för Modo att behålla. Och han har ju gått i en kedja där med Patrik Karlqvist. Så att skulle nu Kaut försvinna, vilket han med stor sannolikhet gör, så kommer man ju behöva värva en.
Men nog fan försvinner Heponiemi också. Jag menar,
jag är inte säker på det. Det kommer ha att göra mycket med AHL också.
Ja, jo, absolut. Men jag tänker att han i första skedet kommer åka över på campen då och försöka ta en plats där borta innan ett beslut tas.
Det beror på hur konkurrensen står sig. Jag tror att en sån som Kaut är, om jag får värdera dem, så ser jag Kaut som en större risk för Modo att tappa.
Ja, han är ju, ja, men det är klart. Alltså, han har inte ens räknat in. Kaut är ju liksom en spelare som de tok satsar på, som är liksom ett högt draftval. Så det är ju en icke-fråga. Men jag tror att en sån som, alltså, om Heponiemi nu, om han ska åka över på campen, vilket jag tar för givet att han kommer göra, och när han väl då eventuellt inte tar en plats i Florida, så tror jag hellre Florida vill se att han spelar ett högre upp i seriesystemet än i hockeyallsvenskan. Varför ska han, menar, det är väl bättre att han åker hem och spelar i Finland, i toppligan till exempel.
Ja, men där har han ju någonstans ändå presterat tidigare.
Jo, men det är en högre nivå. Det är en högre nivå.
Ja, alltså, men det, så är det ju. Men han har ju ändå kommit in i gängarna här i Modo på ett helt annat sätt sen Karlqvist kom tillbaka. Så att jag tror inte det är uteslutet på något sätt där. Men du kanske tycker annat, vilket jag hör att du gör också. Så att,
ja, men alltså, jo, men man kan liksom inte bygga kring förhoppningar där. Men även oavsett om han är kvar...
Nej, men de kommer ju ändå få ett besked. Det är ändå hyfsat snart vad det är som kommer gälla kring Heponiemi. Men skulle han också försvinna så måste de ju värva två gubbar.
Ja, och det är väl där jag landar någonstans. Måste värva två gubbar? Kommer man gå upp, förstår vad jag menar? Är man så bra att man kan ro på... Ja, nu har inte Björklöven gått så bra på slutet. Men Timrå, Björklöven, Södertälje kommer ju också tappa lite. Men förstår vad jag menar? Är det liksom...
Eller ska man vaska säsongen?
Ja, det är inte... Ja, jo, man kan ju se som att vaska säsongen. Men du är fortfarande ett kompetent lag. Får du in två spelare som kanske kostar rätt ganska mycket. Så jag menar, du äventyrar ju mycket. Nu sätter man så här och pratar om ekonomi. Och det har ju klubbarna mer koll på förutsättningar än vad jag har. Så att jag har all respekt för det. Men ja, jag vet inte riktigt om Modo, oavsett om man värvar ett par forwards då, om Heponiemi och Kaut försvinner. Jag vet inte, går man upp ändå liksom?
Nej, men det kan man inte veta. Jag tror Modo-fansen ändå tycker om de börjar avancera uppåt mot den femte, sjätte, fjärde plats någonting, då tror jag ändå man kan se en möjlighet att jävlas lite grann med Modo, eller med Timrå och Björklöven, att man kan tycka det är lite roligt.
Men vi kan ju slå fast att de är i alla fall på rätt väg. De är på väldigt rätt väg. Och jag gläds med min gamla lagkamrat Per Styv där, som jag tror har fått blodad tand som headcoach. Och det blir väl nästa fråga, hur Modos långsiktiga lösning ska bli på tränarsidan. Jag menar, ska man ta in ett namn utifrån och så blir det inte riktigt bra, då kanske man känner sig tryggare då med Omark och Per Styv, att liksom, och kanske ta upp någon juniortränare och göra en tränartrio därutav.
Ja, men nu är Emil Svelander inne nu när Modos J20-lag spelar inte, så att han är inne som en tredje tränare nu. Men jag tror, och de signalerna jag hör är att man är så pass nöjda med Styr, man tycker han har tagit de kliven som ledare, att man är villig att satsa vidare. Man ser ju att han vill spela lite mer som Hellqvist spelade, så att jag tror att det är den riktningen Modo kommer att gå.
Är det inte Hellqvist som spelar som Styr spelar då kanske? Det är Styr som är hjärnan bakom allt.
Ja, du kan vända och vrida på det hur mycket du vill. Men en annan sak jag vill ta upp när det gäller Modo. De har ju faktiskt tre målvakter. De har ju Peters, de har Oliver Dackell och de har ju Linus Lundin. Och Linus Lundin står ju ingenting alls överhuvudtaget nu, utan han, det är ju knappt så att han får vara inne i städskrubben där uppe i arenan. Men där har jag faktiskt ett förslag kring vad man ska göra med Linus Lundin. För det är ju så att Västerviks Daniel Marmelin, som du har hyllat här tidigare, han uppvaktas ju av Malmö som vill ha en backup här för Alsenfelt. Man tycker inte riktigt att Lars Wolden håller måttet. Man har sett potentialen i Daniel Marmelin, den jäkla tävlingsmålvakt. Han går all in oavsett om det är träning eller match. Och Västervik har ju Zacharias Skog som en av sina målvakter. De har ju Samuel Ward också, men Ward är ju skadad. Och då är ju mitt förslag att Västervik ska slå en liten signal till Linus Lundin och få honom svinbilligt av Modo. De skulle säkert kunna få honom på typ 40 000 på en faktura resten av säsongen eller någonting.
Ja, det var väl rätt bra lösning, tror jag. Och Lundin i grund och botten är ju en duktig målvakt som skulle må jäkligt bra av ett miljöombyte, för det har ju inte alls fungerat upp i Övik. Det är en sak som är säker.
Ja, och Västervik har ändå gjort det lite till sin grej av att ta lite sådana stukade spelare som kanske inte har lyckats på andra ställen och göra dem till bra spelare. Det är ju många spelare vi har sett ta kliv här i Västervik de senaste åren.
Men när du skrev om det där med Marmelin, så var det folk som reagerade på att de är en skam för hockeyallsvenskan Västervik. För de, jag menar, affärsidé, det är väl kanske inte rätt. Men jag menar, kommer ett bud på en spelare, det såg vi i fjol och en säsong i dessförinnan, då skickar man iväg dem, då säljer man spelarna. Det är väl en delvis kanske en affärsidé att plocka in nordamerikaner, hoppas det går bra och sälja vidare dem.
Ja, nej, men alltså, de gör ju ingen hemlighet av det, att de befinner sig där i näringskedjan. Alltså Västervik är ju, det sa sportchefen Emil Geersson i en Simor-sändning, att han inser att Västervik är ingen idrottsstad, det är en turiststad. De har inte den uppbackningen från näringslivet så att de kan köpa sig bra lag och ta sikte uppåt, utan de befinner sig egentligen på toppen av där de kan befinna sig i dagsläget. Och ska man vidare upp i seriesystemet och satsa då på att inte sälja av spelare, så måste man bygga upp någonting helt annat över tid. Det är bara, vad är det, fjärde femte säsongen man är uppe i Hockeyallsvenskan nu. Man var ju ett ganska gediget division 1-lag där ute på östkusten tidigare.
Skulle du säga att Timrå är en turiststad som Västervik?
Ja, turiststad vore väl dumt. Vad finns det? Pizzeria Atlantic, eller vad heter den pizzerian som låg där inne i Timrå?
Det finns, vilken stad du än åker till i Sverige så finns det ett kebabhouse. Och det finns ett kebabhouse i Timrå. Och de har nog världens godaste kebabsås. Den är helt brutal god.
Alltså
det
den slår även Jönköping som Mustiga Mauri utsåg till bästa kebabben i Sverige.
Ja, men då var inte Mustiga Mauri vart. Vilken härlig profil förresten. Han uppskattar jag väldigt mycket. Jag sitter och kollar på hans YouTube-video och skrattar väldigt mycket faktiskt. Men... men nu ska vi inte prata kebabsås, utan vi kan väl prata lite Jonathan Dahlén istället. Du som har miniräknare och är skicklig på siffror. Vad har vi för snitt nu? Vad ligger vi på? Vad landar han på om man fortsätter det här tempot?
Jag måste säga att luften gick ur mig lite grann vad gäller Jonathan Dahlén. Han gick ju poänglöst någon match här mot Väsby när man ändå hade räknat med att han skulle kanske göra en 5 poäng eller någonting. Och sen blev han uttaget till Karjala-turneringen och så missade han ju matcher där. Så att, tänkte jag, nu ger vi upp det där. Men... Jonathan Dahlén har ju faktiskt ett poängsnitt på över 2,0 per match som han har spelat på de 12 matcher han har spelat. Timrå har ju 35 matcher kvar att spela, och skulle han då fortsätta i den takten nu så skulle han ju göra ytterligare 72, nästan 73 poäng till. Och adderar man då det till de 25 han redan har gjort så är han ju uppe på 97-98 poäng. Så att poängrekordet kommer han ju ta om han håller det tempot han har gjort hittills.
Ja, det är ju ruggigt starkt. Henrik Björklund leder poängligan, Nick Olesen tvåa, båda 27 poäng. Du var sportchef för, vi säger, Brynäs. Du är sportchef för Brynäs. Du får Nick Olesen på bordet, du får Jens Löke på bordet, eller du får Linus Karlsson då på bordet. Vem, du måste välja en av dem.
Ja, då hade jag tagit Linus Karlsson alla dagar i veckan. Jag tycker att Jens Löke, han har lite för mycket att förlora på att komma hem till Gävle. Jag tycker Nick Olesen är inte den profilen som passar in i ett Peter Andersson-lag. Jag tror att det finns det största uppsida, säger nu Linus Karlsson där.
Ja, men han är en intressant spelare. Då säger vi det, Linus Karlsson till Brynäs då, helt enkelt.
Ja,
avslöja det. Det är så lätt att avslöja något. Vi avslöjar.
Ja, men vi går över på frågorna. Du, jag såg faktiskt att vi var över 100 svar på den tweeten du la ut. Och det var länge sedan det var sånt engagemang för frågorna faktiskt ute på Twitter. Så att det märks att säsongen blir hetare och hetare. Eller hur ska vi tolka det?
Ja, och det är ju situationer i matcherna som jämförs med andra situationer tidigare. Det är liksom, nu har man liksom gjort en databank med olika situationer som liksom... klickar igång när man ser en för sitt lag som man jämför med någon som något annat lag har fått eller inte fått emot sig och med sig hit och dit. Så att, ja, det är ett ruggigt engagemang, och jag älskar när man skickar ut den här frågan. Det bara smattrar till, och det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket.
Och just det som du lyfter upp, det här med att man sitter och jämför med tidigare situationer, så är det ju en återkommande fråga har ju varit den här crosscheckingen som Morley delade ut på Anton Redin, att man jämför den med de tidigare, vad var det, Emil Johansson åkte på en crosschecken, blev avstängd, Jonathan Berggren åkte på en.
Och den största snackisen har ju varit den här som Oscar Kvist och Brynäs-spelaren gör på Leksands-spelaren August Berg, och där var det ju många som tyckte att det var den fulaste crosscheckingen den här säsongen.
Ja, men precis, och det här har ju varit väldigt många som har frågat. Jag bara swishar förbi här i flödet. Jag ser bland annat att Malin Karlsson har frågat om det. Och nu kommer vi till din grej här, så nu ska du få grotta ner dig ordentligt. Varsågod och ge dig ordet.
Ja, men om vi börjar med Jonathan Berggren. Han hade ju en crosschecking mot Djurgården. Det är 3 matcher, jag tycker att det är lite hårt. Men klubban är, det är klubbskaftet som är rakt upp mot, om det är Norell eller Jesper Pettersson, minns inte riktigt, i Djurgården där. Sen har du Emil Johansson i HV71 också, klubban upp 2 matcher, ja, lite hårt, jämförbar med Bergen. Sen börjar det intressanta, det här Oscar Kvist eller situation, där åker ju klubban upp, men det som träffar, och det här är det här kan jag bli lite less på. Det är liksom inte mitt jobb att sitta och säga eller svara på Twitter. Här tycker man ju att när det är en snackis så måste man som SHL, som liga, känna av vad blåser vinner. Okej, vi gör ett förtydligare på den här situationen att vi bedömer så här för att. Och då satt vi i studion, jag och Niklas Wikegård, i torsdags i samband med Brynäs-Leksand, och vi zoomade in den här situationen med just Oskar Kvist på Augustberg, med maskiner som inte går att återskapa på en GIF som man får på Twitter till exempel. Och där ser man, tydligt ska jag inte säga, men där ser man att handsken är den som träffar Augustberg mot hakan, till varpå klubbskaftet åker upp mot nacken, halsen. Och då antar jag att man gör den bedömningen. Och jag, folk som skrev att det var den fulaste av allting, jag förstod ingenting. Jag tyckte det var absolut inte fulare än de andra. Och sen Morlis...
Får jag lov att bryta in där lite grann?
Absolut.
Spelar det någon roll vad det är som träffar först? Klubban ska ju inte vara där i vilket fall, om jag får ställa en motfråga som du kan få förklara också. För jag antar att det är vad folk kommer att undra.
Ja, men så är det ju. Klubban ska inte vara där. Och det är ju egentligen utom Oskar Kvists kontroll egentligen att det är handsken som tar där istället för klubban. Men när handsken tar där så kan man ju ta en 2 minuter roughing till exempel. Jag gjorde ju matchen i Skellefteå när Morley där senare på Anton Rudin. Och jag sa under matchen att det är matchstraff. När jag ser den nu i efterhand, när jag laddat hem den matchen, så ja, matchstraff. Jag förstår att det inte blev avstängning. Jag tycker inte den var lika hård som Jonathan Bergin och Emil Johansson. Men anledningen med August Berg, det är när man zoomar in dem i maskiner som inte går att återskapa på Twitter, så ser man att det är handsken som träffar och klubban som touchar upp mot halsen och nacken till. Och det kan ju också bli, det blir till slut, jag orkar inte mer där på Twitter. Folk sitter och den ena är argare än den andra och liksom, ja, man kan inte bedöma situationen utan från ett 2 sekunders klipp och säga att det här är det fulaste som någon har sett. Det blir oseriöst för mig.
En motfråga också, ytterligare på det, så vi fortsätter reda ut här. Det man kan konstatera när det gäller Morley är ju att han och Anton Rudin, de står helt still, det är ju uppställt på en teckning. Blir inte det lite värre än när det sker i den farten som det ändå gör med till exempel Berggren och Emil Johansson? Förmildrar inte det lite grann, eller hur tänker du kring det?
Där var mer en situation där Anton Rudin kröp under skinnet på Morley, och Morley gjorde någonting som han satte laget i en jävla skitsits. Den är inte speciellt hård, det är liksom han trycker upp klubban mot, jag tror inte det är inte meningen att trycka den upp mot hakan till. Sen rycker Rudin tillbaka med huvudet, och jag såg många som kommenterade att det var filmning och förstärkning och hit och dit. Klubban ska inte vara där uppe som Morley gjorde. Och under matchen när det går inom loppet av sekunderna man ska göra en bedömning, så gjorde jag bedömningen att det var matchstraff. Jag ser den i efterhand så... 2 minuter, men jag köper en 5 ändå. Det är liksom ingen stor sak för mig.
Ja, men vi fortsätter vidare. En fråga från Viktor Lundström. Den gäller Niklas Lasus tackling. Jag tror det är Lukas Ekeställ Jonsson som får den tacklingen. Den kommer från blind sida lite grann, eller hur man nu ska bedöma den. Känns som att den är ganska sen. Hur ser du på den situationen?
Den har jag sett också. Jag var tvungen att ladda hem den för att se helt tydligt. Det är ju ofta slänger man sig med en blindside, att man inte ser spelaren och folk vet inte riktigt vad en blindside är. Men det där blindside är för någonting. Men där är ju en blindside-tackling när inte han ser den. För att Ekeställ Jonsson ska skjuta. Precis i samband med att pucken kommer så ska han skjuta, och då kommer Laso från sidan. Det som förmildrar det, och tror jag gör bedömning att det inte blir matchstraff alternativt avstängning, det är att han saktar ner lite på slutet, Laso, och tacklingen träffar inte huvudet. Det har jag också zoomat in och titta, och den träffar axeln. Sen tycker jag att det är en blindside-tackling, men det finns ingenting i regelboken som heter att du får 5 minuter för en blindside-tackling, utan du kan få en charging eller någon otillåten tackling så. Men jag gillar inte,
men
just
en late hit är det ju ändå, eftersom han har släppt pucken.
Det är 12-1300 delar där. Det är ju de här hundradelarna
vi
har pratat.
Men du har ju sagt tidigare att så fort pucken är släppt så är det ju en late hit.
Ja, alltså det är det ju. Ja, nu säger jag emot mig själv lite. Jag försvarar inte den tacklingen, men det jag mer reagerar på där än att det är en late hit, det är vinkeln som Laser kommer ifrån. Sen är det ju alltid bedömningssak huruvida liksom släpper pucken från klubban och allt sånt. Det är liksom, det är ju små marginaler vi pratar om. Men det jag reagerar på i den tacklingen, det är just den vinkeln, angle of approach, som man säger i North America.
Ja, fick du in det också.
Den här tycker jag är intressant, den här frågan. Det är en trogen lyssnare som alltid offside. Hur länge ska Mr. Maddock få kalla alla domare för dummare? och låtsas att det är med dialekt att göra. Det här, gott folk, har ni en praktskandal att diskutera. Är det så?
Vad ska jag säga? Domare?
Domare, exakt så ska du säga.
Hade jag inte en bra Stockholmsdialekt där?
Riktigt bra, riktigt bra. Bra tung där.
Men får jag säga domare?
Domare, ja, det är helt rätt. Men du, en annan fråga. En fråga från Lukas Ederby. Hur går det till, Johan, när du får reda på till exempel Carter Ashton är klar för läxan?
Ja, det vill jag ju inte säga, men man vill ju ändå bjuda på någon insider hur man får reda på info. Nej, men i det stora hela så går det egentligen ut på att man pratar med folk hela tiden. Man får lite tips. I det här fallet fick jag reda på att Leksand var på väg att förstärka. Och då gick jag igång lite grann. Och då börjar man förhöra sig lite grann. Jag har haft ett ganska bra flyt på Leksand här under hösten. Eller sensommaren. Jag lyckades ju träffa rätt på Norén och Carter Camper och Peter Selarik där i en trio rakt upp och ner. Så då gick jag tillbaka till lite annat folk som hade hjälpt mig med de övergångarna. Och frågade lite grann och... Ja, det var inte helt lätt att få loss namnet, men när man väl fick loss lite så löste det sig till slut. Så att det är ett väldigt kort svar om en stor, ja, jag ska inte säga ordet, men...
Jag vet vad du vill. Ja. Men hur många, en vanlig dag, hur många samtal kan det ringa, liksom landa in om du börjar få nys på någonting, att du känner, okej, Carter Ashton till Leksand... Ringer man samtal eller vill man inte ringa till fel personen för att väcka en person för att någon annan ska få reda på det?
Nej, men lite så är det. Man drar sig ändå till exempel för att ringa sportchefer, agenter. Man vet aldrig vad det finns för relationer sen tidigare. Vad de har för relationer med andra folk som kan berätta för den och den. Så att man, samtidigt som man vill ringa hela världen så ringer man inte allt för mycket heller, utan man har ändå folk man kan lita på. Sen har jag lärt mig också i den här världen att det är inte många man kan lita på egentligen, utan man säger det till någon som säger det till fel person och sen är det till fel person och sen är det ju kört och då står det någon annanstans. Så att man får väga. Jag har gjort misstag genom åren, men man har fått lära sig.
Det sjukaste ryktet i fjol när vi gjorde den här podden, det var när du berättade för mig att Dustin Bufflin var på väg till Modo, hade du fått rykte om. Det älskade, då gick jag i taket direkt. Det är ett sånt älskar man sådana rykten.
Ja, frågan är var det kommer ifrån, men är det någonstans sådana rykten kan skapas, så är det ju den typen av hockeymetropoler som Övik och Leksand. Och man vet ju aldrig vad som händer. Jag menar, Ed Belfour har varit i Leksand, så att då har ju Teemu Selänne också kunnat landa där, som det gick ett rykte om en gång i tiden.
Simon Brännström, Löven-supporter tänker jag. Han säger att det är delade tankar bland Löven-supportrar. Men är det kris i Björklöven?
Nej, kris är det väl verkligen inte. Nu var de ute på en bortaturné här. De tog faktiskt poäng i alla matcher. De vann mot Tingsryd borta. Tog en poäng mot Kristianstad, vilket kanske inte alls är vad man förväntar sig. Kristianstad skulle jag säga är det sämsta laget i Hockeyallsvenskan. Men 2 poäng mot Almtuna borta och 3 poäng mot Tingsryd är bra. Det är lag som ändå har gått bättre än vad jag trodde i den här serien. Så att kris är det inte på långa vägar. De har ett bra poängsnitt. Sen är det ju så att det är laget som befinner sig i medelpad går ruskigt bra för stunden. Så de har ju byggt upp ett väldigt högt poängsnitt. Men jag inbillar mig att Timrå också kommer att få någon form av dipp här under säsongen.
Vad roligt, för när jag flög upp till Luleå i tisdags så var Björklöven på väg ner på roadtrip. Så jag sprang på delar av laget där. Och då Fredrik Andersson, kapten, och Daniel Rahimi gick samtidigt som genom säkerhetskontrollen. Och då frågade jag om trivdes och hur det var kul att spela och bla bla. Då frågade jag, men du Hans Wallson där, är han liksom en produkt av Skellefteå med träning och så? Och Fredrik Andersson, han bara, oj, vi tränar stenhårt. Det spelar ingen roll om det är dagen före, dagen efter match. Det spelar ingen roll, vi tränar stenhårt. Han sa, det är ingen ursäkt att vi inte har presterat som vi har gjort, men vi tränar ruggigt hårt, sa han. Så det är klart att det kommer, jag tror inte att, det kanske inte är nödvändigtvis en förklaring, och de använder inte som ursäkt, men över tid om man klarar att hålla det, så är det ju liksom, det är ju en grym plus för dem.
När kan man få effekt på det? För att man vill väl kanske ha någon liten trampolineffekt, att man är lite nedtränad nu, men att det lättar lite i februari-mars, va?
Ja, och det såg på Skellefteå under alla år. De hade ju ofta en liten svacka i januari, början av februari. Där hade de ju, det var ju något år de förlorade 5 raka matcher. Man tänkte nu är storhetstiden förbi, och så kom slutspelet och bara swishade in i det. Så att det vill man nog ha den utdelningen framåt våren. Samtidigt såklart att man vill känna innan att man får betalt för det.
Jag fick faktiskt en fråga här i min mailkorg här från Division 3-profilen Emil Bihorak. Han har ju sprutat in poäng för Göteborgs IK, och här han ville diskutera Brynäs lite. Han satt och diskuterade med polare, och han tycker spelarna har ett ansvar att inte till exempel tappa puckar på blå och ta dåliga beslut med puck och så vidare. Är det verkligen något som Peter är ansvarig för, eller vad tycker du, Sanni? Spelarna är onekligen meriterade och kan själva sporten, men besluten är ofta dåliga.
Men det är att återgå till det där som Max Friberg sa, som jag kan relatera till Brynäs. Alltså det spelar ingen roll om du är 37 år, 27 eller 17. Det är liksom självförtroendet är det mest, alltså det är det mest betydande i hockey. Har du inte självförtroende så tar du dåliga beslut. Då tar du dåliga beslut så tillvida att du inte visar det tillräckligt. Du vill inte ha pucken. Du överarbetar situationen. Någonting som jag tycker har varit fallet mycket i Brynäs. Så att, ja, det är en mental aspekt. Och det är inte bara någonting du vänder på en handvändning. Men därför tror jag att poängen i lördags, sätter man tog den, kan vara en liten minivändning för dem.
Så det är inte Peters ansvar, utan där får spelaren helt enkelt ta det ansvaret då?
Ja, men det är klart att det är ett samlat. Peter är huvudansvar. Det är till syvende och sist hans uppgift att se till att laget dels kan och vet hur de ska spela och sen presterar. Och menar, behövs det ta in hjälp i form av mental rådgivare eller sådana saker, så är det hans, då är det hans ansvar att ta det beslutet om han känner att spelartruppen behöver det. Ta en sista fråga från Robin Johansson. Du satt ju fjol och löste Björklövens powerplay, och nu ska du få samma uppgift med Linköping. Han frågar hur du skulle ställa upp Linköpings powerplay, som han tycker har lite problem. Någon bra powerplay-uppställning du skulle ställa upp där?
Ja, alltså där, jag kollade lite, jag såg Linköping spela här i veckan. De kör ju finnarna rätt mycket i en, och sen noterar att Junland får spela väldigt mycket. Jag gissar på att det har att göra med att Berglund inte är disponibel för stunden, så Junland får väl dubbla. Men i den bästa av världen skulle jag nästan säga att Berglund är det backalternativet jag hade gått med, för att han är ändå invärvad för en sån roll och ska spela. Junland ska spela den ena, men jag ser ändå Berglund ska spela i PP1. Jag ser att Marcus Ljung ska definitivt spela, bra tekare. Jag ser att Brock Little ska spela, och sen Henrik Törnqvist tycker jag också ska spela. Han har ett bra skott. Han och Berglind är bra skottalternativ. Då kanske man skulle kunna ha Brock Little ganska djupt ner. Marcus Ljung, lite playmaker. Sen vet jag inte riktigt vad man ska ha för alternativ. Man kanske ska ha in en Jakko Rissanen som ett centeralternativ också till Marcus Ljung.
Ja, eller Jarno Kärki framför mål. Han är duktig där.
Ja, han är jätteduktig. Han har petat in x antal baljor här under säsongen. Jag blev lite förvånad över hur mycket poäng han har petat in. Men Kärki är absolut ett alternativ.
Då har vi kommit till stunden. Svensson torkar pannan på svett redan nu. Kinderna är lite rödflammiga. Är du redo för tävling?
Jag
är
jätteredo.
Idag får du årtal. Och jag har vänt mig till en trogen lyssnare av podden. Martin Haglund från Habo. Han går under alias at Texas Div på Twitter. Han har gjort en fråga åt idag.
Oj, vad härligt.
Ja, så på 5 poäng. Det är ett årtal jag vill ha av dig. Djurgårdens IF vinner elitserien. Alltså grundserien, elitserien.
Har du bara gjort det en gång då?
Nej, men det är det du får på den här. Han vet ju att du är jäkligt bra. Han är lite på min sida, märker jag. Så att han vill inte ge den allt för lätt femma.
Nej, men jag är ju inne och snurrar på ett årtal ganska så omgående. Men jag kan ju inte slå fast att de inte har vunnit mer än en gång. Jag tror de har vunnit fler än en gång, så.
På 4 poäng. Första gången NHL-spelare kan spela en OS-turnering.
Första året de kan spela en OS-turnering. Ja, men den tar jag. Skriver okay. Upp här nu då.
Ja. På 3 poäng. USA tar ett historiskt guld i detta OS på damsidan. På herrsidan är det Tjeckien som vinner. Fortsatt stabilt?
Ja, det tycker jag nog.
På 2 poäng. Detroit Red Wings vinner Stanley Cup-finalen mot Washington Capitals.
Oj, ja, den kändes svår faktiskt.
Ja, ja precis. Ja, men han är lurig här, Martin, vet du. Och en poäng. Färjestad och Greger Artursson avgör i sadden i den femte SM-finalen i Globen och blir svenska mästare. Och årtalet är...
1998.
Grattis, på 4 poäng.
Ja, nej, men det, jag blev lite osäker där med OS-spelare om det skulle vara tillåtet någon gång på 80-talet eller någonting i den stilen. Men jag visste ju att det inte var OS-spelare 94 i Lillehammer, men jag visste att det var det 98 i Nagano.
Helt bra uteslutningsmetoder. Och vi tackar Martin för din medverkan här. Och kul att kunna blanda in lite härliga lyssnare också. Men nu har vi sprungit iväg tidsmässigt. Vi älskar våra egna röster för mycket, Svensson. Det är faktiskt så.
Ja, men nu har vi faktiskt tillfredsställt vår vän hotelldirektören David Wiklund i Stockholm som har gnällt på oss. Så att nu slipper han sitta där och vara kränkt för att vi har pratat för lite Luleå.
Ja, nej men det är bra. Då avslutar vi podden då med... Tack och hej och så på återhörande om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.